Vill du lyssna till fortsättningen av Korset och stiletten så är du välkommen nu. David Wilkerson befinner sig i handlingen inne i en mörk knarkarkvart efter att ha blivit inbjuden av en kille vid namn Shorty. Hemska scener har redan utspelat sig bland de knarkberoende ungdomarna. Och så nära helvetet har David aldrig varit som här. Jag som läser heter Eivor Berglund. De unga vaggade bort i ett slags rus. En lång, lång stund lyssnade jag till deras dåraktiga, virriga prat. Shorty berättade om en dröm där han stod framför ett berg av vitt heroin, laddade nålar och en evig eld att koka det vid. För honom var detta rena himlen, ett ställe där han kunde spruta berg av heroin i sina ådror. Hur blir det, pastorn? Kan du få Tammy fri från smörjan? Frågade Shorty och kom plötsligt ihåg varför han hade inbjudit mig. Jag sa honom att jag i alla fall skulle försöka. Och jag försökte tala med Tammy. Men hon såg på mig med glasartade ögon och bad mig dra åt helvetet. Vad kunde jag bjuda som inte hon hade just nu, sa hon. Hon var i himlen. Jag visste bara inte hur det inte var i himlen. Hon kunde klara sig själv utan hjälp av en vrickad präst. Men Shorty hade kommit på andra tankar nu, sen han hade fått sin fix. När jag sa honom att jag inte hade något magiskt botemedel, att allt vad jag kunde erbjuda honom var hjälp medan han gick cold turkey, tittade han på mig, krafsade sig i huvudet och sa: "Men vad kom du hit för då?" Så misslyckades jag. Jag misslyckades liksom med Maria. Jag lämnade lägenheten. När jag kom tillbaka för att hjälpa dem igen hade Shorty och Tammy försvunnit. Alla deras grejer var borta. Ingen visste var de fanns. Ingen tycktes bry sig om det heller. Det fruktansvärda grepp narkotika har på människokroppen kan inte förklaras med enbart fysiska termer. Min farfar brukade säga att djävulen hade dessa pojkar i sina klor. Och jag tror att farfar har rätt. Pojkarna säger så själva, fast på ett annat sätt. Dave, sa de till mig om och om igen. Det är två vanor man måste ge sparken när man är fångad. Den kroppsliga vanan och den undermedvetna vanan. Kroppsvanan är inte något vidare problem. Man är i helvetet i 3 dagar, står ut med lite lättare tortyr i en månads tid och så är man fri. Men det där som sitter i själen, Davy, det är något hemskt. Det finns något in i en som tvingar en att komma tillbaka. Någonting spöklikt som viskar till en. Vi har namn på det där. Antingen är det en apa bakom ryggen eller en vampyr i ådrorna, sörö. Vi kan inte göra oss fria från honom, Davy. Men det är ju pastor. Kanske den helige ande som du talar om. Kanske han kan hjälpa. Jag vet inte varför det tog så lång tid för mig att inse att det faktiskt var den riktlinjen vi skulle följa. Steg för steg kom förverkligandet. Började med ett misslyckande och slutade med en storartad upptäckt. Misslyckandet var en pojke som hette Joe. Jag kommer aldrig att glömma de 4 mardrömsdagar jag var tillsammans med honom och försökte hjälpa honom igenom kvalen vid avvänjningen från heroinmissbruk. Joe var en sån trevlig grabb. Lång, ljus, på sin tid en god idrottsman vid skolan. Han hade inte blivit narkoman på den vanliga vägen. Jag antar att smärtstillande medel var nödvändiga, berättade Joe för mig på mitt kontor på centern. Jag vet att när jag behövde dem var jag glad för den lindring de gav. Men titta hur det gick för mig efteråt. Jag kunde inte göra mig fri. Joe berättade hela historien för mig. Han hade arbetat för ett kolbolag. En dag halkade han och föll ned i en störtningsränna. Efter olyckan fick han ligga kvar på sjukhus i flera månader och nästan hela tiden hade Joe svåra plågor. För att lindra smärtorna ordinerade doktorn ett narkotiskt medel. När Joe skrevs ut från sjukhuset var han narkoman. Jag kunde inte få mer av den medicinen, talade han om för mig, men jag upptäckte att det fanns ett slags hostsirap som innehöll narkotika och jag började ströva omkring i hela stan och köpa den. Jag måste gå till olika apotek var gång och nyttja falskt namn, men jag hade inget besvär att få så mycket jag ville. Jag brukade gå in i närmaste badrum och halsa en hel 200 grams flaska åt gången. Efter en tid tillfredsställde inte ens detta Joes växande behov av narkotika. Han visste att några av hans gamla skolkamrater använde heroin. Han satte sig i förbindelse med dem. Sedan följde det vanliga mönstret. Först sniffning, så skin popping, sedan intravenösa injektioner. När Joe kom till oss hade han använt heroin under mer än 8 månader. Han var narkotikaslav. Kan du stanna här på centern 3 eller 4 dagar, frågade jag. Ingen annan behöver mig. Du kan få bo på andra våningen hos mina medarbetare. Joe ryckte på axlarna. Det blir inte lätt, det vet du. Du kommer att gå igenom cold turkey. Joe ryckte åter på axlarna. Cold turkey. Ögonblicklig avvänjning är den metod som vanligen brukas i fängelser för att få en pojke fri från narkotika. Vi använder den delvis därför att vi inte har något annat val. Vi kunde inte sköta de avvänjningsmediciner som används på sjukhus. Men vi föredrar cold turkey också på grund av dess egna förtjänster. Hela processen går betydligt snabbare, 3 dagar mot annars 3 veckor. Plågan är mer intensiv, men den tar fortare slut. Så kom Joe till centern och vi gav honom ett rum där uppe tillsammans med de manliga arbetarna. Vad jag var glad att vi hade en examinerad sjuksköterska på hemmet. Barbara Culvers rum var precis under Joes. Hon kunde hålla ett öga på honom hela tiden han var hos oss. Vi hade också en läkare i beredskap ifall vi skulle behöva honom. Joe, sa jag så snart vi hade installerat honom, i och med detta ögonblick har avvänjningen börjat. Jag kan lova dig att du inte behöver vara ensam ens en sekund. När vi inte är här hos dig personligen ska vi vara med dig i bön. Vi ämnade inte vänja pojken av med narkotika och lämna honom ensam med plågorna. 4 hela dagar skulle förenas med en intensiv, understödjande bönekampanj. Vi skulle bedja för honom dygnet runt. Dag och natt skulle pojkar och flickor vara i kapellet och sända upp förböner för honom. Andra skulle personligen vara hos honom där uppe och läsa Bibeln för honom. Det första vi måste göra med Joe var att avleda hans tankar från de plågor han väntade sig. Momentet avvänjning är svårt nog i sig själv, utan att förvärras genom att man väntar sig ett helvete. Jag frågade Joe var han hade fått den tanken ifrån att avvänjningen skulle vara så ruskigt svår. Ja, jag vet inte. Alla säger... Där har vi det. Alla säger att det är svårt. Så nu sitter du här och svettas vid blotta tanken på vad som ska komma. I själva verket behöver det inte alls vara så. Och jag berättade för Joe om en pojke jag kände som hade använt både marijuana och heroin, som hade blivit ögonblickligt befriad utan något av de vanliga symptomen. Jag tillstod att det var sällsynt och Joe måste bereda sig på en besvärlig tid. Men varför göra den värre än den måste vara? Vi arbetade hårt för att hjälpa Joe att skilja de verkliga symptomen från de psykologiska som hade sin rot i fruktan. Sedan lät vi Joe lära sig den 31:a psalmen i Saltaren. Det är en underbar psalm. Vi kallar den narkomanens sång. Det är särskilt vissa verser som just passar för hans tillstånd. Drag mig ur det nät som han lade ut för mig, ty du är min starkhet. Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Mitt öga är förmörkat av sorg, ja, min själ såväl som min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse och mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning och benen i min kropp är maktlösa. För alla mina ovänner har jag blivit till smälek, men i synnerhet för mina grannar. De som ser mig på gatan flyr undan för mig. Jag är bortglömd ur hjärtat som en död. Jag är lik ett sönderslaget kärl. När en gång de riktiga avvänjningssymptomen började stannade Joe uppe på sitt rum medan han svettades igenom symptomen. Barbara kontrollerade regelbundet hans tillstånd. Jag avskydde att gå in i rummet. Joe låg i sängen och pressade händerna mot magen när kramperna satte in om och om igen. Hela kroppen var blossande röd. Svetten rann av honom i små floder så att bädden blev genomvåt ända till madrassen. Han skrek ut sin smärta och dunkade knytnävarna mot huvudet. Han ville ha vatten, men kastade upp det igen. Han bönföll mig om hjälp och det enda jag kunde göra var att hålla honom i handen och försäkra att vi tänkte på honom. På kvällen satte vi upp en bandspelare vid Joes säng och spelade bibelläsning för honom. Jag stannade kvar vid centern hela tiden eländet pågick. Ofta under nattens tystnad smög jag mig in i kapellet för att försäkra mig om att någon alltid var där och sedan upp för trapporna för att se hur Joe hade det. Bandspelaren upprepade stilla stycken ur Bibeln för pojken där han kastade sig hit och dit i orolig sömn. Aldrig någonsin under dessa 3 dagar och nätter upphörde tortyren. Det var fasansfullt att se på. På 4:e dagen tycktes Joe vara mycket bättre. Blekt leende gick han omkring i centern och sa att han trodde att det värsta var över. Vi var alla lika glada som han. När Joe sa att han ville gå hem och hälsa på sina föräldrar var jag lite tveksam. Men vi kunde inte göra någonting för att hålla honom kvar om han själv ville gå. Och så gick Joe, leende och tacksam, ut genom huvudingången och tog av nedåt Clinton Avenue. Tiden var inne när han skulle komma tillbaka. Ingen Joe. Morgonen därpå fick vi veta att vår Joe hade blivit arresterad för överfall och för innehav av narkotika. Det var vårt misslyckande. Var låg felet, frågade jag på ett styrelsemöte. Pojken gick igenom den svåra delen. Han kom helt igenom det de värsta 3 dagarna han någon gång hade upplevt. Han hade en kolossal tillgång att ta vara på och alltihop kastade han bort. Varför talar du inte med de pojkarna som har kommit lyckligt igenom, sa Howard Culver. Kanske du kan finna nyckeln. Det fanns flera sådana pojkar som jag ville tala med. En efter en kallade jag in dem och lyssnade till berättelserna om deras befrielse. Och alla berättade dem om en gemensam upplevelse. Jag talade med Nicky som hade tagit goofballs och rökt marijuana. Jag frågade honom när det var han kände att han hade fått seger över sitt gamla liv. Något väldigt stort hade skett med honom, sa han, den gången han böjde sig vid gathörnet. Just då hade han lärt känna Guds kärlek. Men det var inte förrän senare han visste att han hade fullständig seger. Och när var det, Nicky? När jag blev döpt i den helige ande. Jag kallade in David och frågade honom om samma sak. När kände han att han hade makt över sig själv? Oh, det kan jag svara på, sa David, när jag blev döpt i den helige ande. Om och om igen fick jag samma utlåtande. Jag kan inte beskriva hur upprörd jag blev. Jag såg ett mönster träda fram. Jag kände att jag stod vid randen av något oändligt. Vad är dopet i den helige ande? Strax efter det vi hade blivit intresserade av den roll den helige ande spelar när det gäller för en människa att bli kvitt sin böjelse för narkotika, fick vi på centern besök av en jesuitpräst. Han ville också veta mer om andedopet. Han hade hört våra ungdomar i ett gatumöte och han blev så gripen att han ville lära känna deras hemlighet. Vi tillbringade en eftermiddag tillsammans med fader Gary på centern och studerade med honom andedopets djupa mening. Den helige andes dop är inte någon konfessionell upplevelse, sa jag. Vi har episkopaler och lutheraner och baptister och metodister som samarbetar med oss och alla har blivit fyllda med den helige ande. Roligt att du vill att lyssna. Boken Korset och stiletten är utgiven på Marcus förlag och jag som läst heter Eivor Berglund.